Författaren Karin Smirnoff, aktuell med boken Sen får jag hem, sista delen i den kritikerrosade trilogin om Jana Kippo i Smalånger, tycker om att utmana sig själv. Hon har alltid jobbat med att skriva, främst som journalist, men för några år sedan tog hon över ett företag inom trävarubranschen som säljer träprodukter för altaner och balkonger, och så började skrivlusten att tillta, speciellt att skriva för glädjens skull.
Jag känner mig aldrig så levande som jag, när jag gör grejer som jag faktiskt inte behärskar. Så det har nog lite med det att göra. Att det var en sorts utmaning. Sen, nu börjar det normaliseras och börjar det vara någonting som vi har hållit på med ganska många år. Då är det inte riktigt lika kul längre heller. Så då, jag kände för några år sedan, att, eller ett par år sedan då, att jag ville ge skrivandet en chans. Att jag saknade att skriva, men jag ville absolut inte gå tillbaka till journalistik eller kundtidningar eller kommersiellt skrivande, utan jag ville skriva för glädjens skull, skrivglädjens skull.
När du sökte in till den här utbildningen, litterär gestaltning, så var det för dig en utmaning? Liksom, kände du då så här, okej, nu är det här liksom någonting jag ska testa och se hur det går?
Inte så mycket en utmaning kanske, men någonting som jag gärna ville. Jag kände mig glad över att jag kom in, och jag var väldigt taggad på att börja där. Så att jag ville in i ett sammanhang där jag skulle bli tvungen att skriva hela tiden. Mer så. Jag vet inte om författarskolan har liksom inte utbildat mig till författare, utan författarskolan gjorde att jag hade en handledare som jag haft väldigt bra kontakt med och som jag fortfarande har kvar i mitt liv. Och ett sammanhang där man hela tiden testar nya sätt att skriva, nya genrer, och måste skriva hela tiden på ett eget projekt. Och det projektet var ju just då Jag får ner till bror. Och det skrev jag ju Den skrev jag ju redan första terminen, så då började jag på del 2 direkt efteråt. Så när jag gick ut efter 2 år, då hade jag ju publicerat 2 böcker redan.
Visste du då när du skrev Jag får ner till bror att nu blev det rätt, liksom, nu blev det bra?
Nej, jag hade en känsla av att det var någonting annorlunda i alla fall än det som fanns på marknaden. Att det var en annan miljö, att det var en miljö som jag känner väldigt väl och därför kan skriva om. Och att jag tyckte att jag fick till språket på det viset som jag ville få till det. Att effekten av språket kändes som att den fungerade. Men sen vet man ju, alltså jag vet fort, nu har del 3 kommit ut och jag känner fortfarande, är det här bra? Är det läsvärt? Kommer någon annan kunna läsa det här? Jag tycker det är jättesvårt att veta liksom vad, om det är kvalitet eller inte. Det.
Du är ju själv från glesbygden, alltså uppväxt i glesbygden.
Ja, delvis. Jag är ju också uppvuxen utanför Stockholm. Och vi flyttade ner när jag var 3. Men mamma har varit lärare, så hon hade ju väldigt mycket ledigheter. Så att vi hade kvar huset uppe i Hertsånger, det som är liksom Smalånger i böckerna då. Så det, där var vi ju alla lov, alla somrar i min barndom. Så att jag var väldigt präglad av båda miljöerna, både storstaden och glesbygden. För det är ju verkligen glesbygd. Sen flyttade jag tillbaka i 20-årsåldern, så att jag har liksom ju bott väldigt mycket på landet. Det
här. Finns här något självbiografiskt med i Jana Kippo eller överlag i den här trilogin?
Det är ju väldigt svårt det där att liksom säga att det finns inget av mig i Jana Kippo och så vidare, men det gör ju det någonstans, eftersom jag tror att det är ganska svårt att skriva i jag-form om en kvinna i de här miljöerna och i en massa olika situationer utan att själv liksom tänka att hur skulle jag själv gjort i de här lägena. Men däremot så har jag ofta gjort Jana till en annan person, en person som inte påminner om mig. Alltså hon gör ju grejer som jag aldrig skulle göra, men jag gör ju grejer som hon aldrig skulle gjort. Det är liksom inte samma person, men jag lånar vissa grejer till henne så där. Det tar saker jag kan helt enkelt och lägger in i henne. Om jag drar igång en motorsåg så baserar jag väl det liksom på att jag vet själv hur jag ska göra då. Det är liksom lite grann så. Det är inte självbiografiskt i den bemärkelsen att jag har haft ett liv som Jana, det har jag inte. Jag har en helt annan uppväxt än vad hon har.
Du har erfarenhet både liksom av staden eller stan och landsbygden. Hur skiljer sig sättet man talar på från då landsbygd och stad?
Alltså man kan ju inte generalisera riktigt och säga att så pratar man i stan och så på landet. Så är det ju inte, men det är olika förutsättningar. Jag tycker att på landsbygden är det väldigt mycket mer återberättande. Återberättande av någonting som har hänt som man kan berätta många gånger. Medan i stan så är det mer det som händer här och nu som man diskuterar. Det är mycket mer, man är mer i nutid på något sätt här. Därför att det händer så mycket saker antagligen i stad så att nyheter blir väldigt lätt gamla, men på landsbygden händer inte så mycket, så nyheter kan vara nyheter väldigt, väldigt länge och stötas och blötas. Och
kan du ge ett exempel på liksom en historia som har återberättats på landsbygden för dig?
Ja, alltså, man tar jaktsammanhang till exempel, så är det ju väldigt mycket återberättande som gäller. Väldigt mycket berättelser om hur något vilt har fällts. Och från vilket håll vinden kom, exakt hur jägaren förhöll sig till djuret. Var någonstans det föll och hur det föll, var skottet träffade. Det är liksom, det här är så här detaljerade berättelser som kan tas om och om igen och de är som nya varje gång. Fast det liksom bygger ju på att de människorna som sitter och lyssnar har ett väldigt stort intresse av det. För att, jag som också är stadsbo, jag kan ju bli rätt rastlös ibland i de här sammanhangen där det är väldigt långa berättelser med ganska givna slut. Jag kan tycka att jag gillar det här rappa lite i städerna där folk liksom är snabba med att säga saker, inte så långrandiga. Det är verkligen både och. Man får ha tålamod liksom med människor på ett helt annat sätt. När man är i när jag är hos morsan till exempel i den byn. Så
är det någonting som är fantastiskt i dina böcker är det här, ditt sätt att skriva. Jag har läst någonstans att det kallas för kippospråk. Mm. Kan du helt kort berätta liksom, att hur bygger du upp språket i dina böcker om Jana Kippo?
Ja, nu ville jag ju att det här skulle liksom präglas av dialekten. Att man skulle känna att man var i Västerbotten. Och att det var liksom de här människornas sätt att använda sig av dialektala ord som också skulle prägla språket. Jag tycker dialekterna, dels är jag uppvuxen med olika dialekter. För att min pappa kom från Överkalix och mamma från Storuman. Så att de hade i sig olika dialekter. Och även människor runt omkring mig har ju haft väldigt mycket bondska i sina dialekter. Och jag har alltid tyckt att, jag tycker språk är kul, jag har alltid tyckt det. Så att på något sätt så har dialekterna, de har ju haft ett språkligt värde för mig på ett annat sätt. Och då ville jag ha i dem, i den här, i kippospråket då. Att det skulle liksom, att de här människorna fick använda sitt språk lika naturligt som man använder ett akademiskt språk i en annan typ av bok. Så vad jag gjorde då var, också, jag ville att ljudbilden också skulle höras. Eller i alla fall om man kan de här dialekterna, att det skulle höras, kännas liksom. Så att jag har ju gjort ganska korta meningar. Jag har väldigt få bisatser. Inte så mycket beskrivningar överhuvudtaget, utan ett språk som går ganska fort framåt. Som hela tiden har en framåtrörelse. Och det kändes också som en sån här ganska viktig grej. Rent personligen. Att jag ville att det skulle kännas som en sorts actionroman. Utan att för den saken skulle vara en spänningsroman eller något åt det hållet, utan en vanlig roman.
Nu har jag läst den här, din nya har jag läst liksom själv, men jag har också lyssnat när Lou Kauppi har läst in, och jag tycker att hon har, jag i varje fall har varit supernöjd med hur hon har läst, jag vet inte. Jag är, alltså, wow, jag är jätteimponerad.
Ja, särskilt, det blev bättre och bättre. också i takt med att hon började intressera sig mer för hur saker verkligen uttalas. Sen var jag lite slarvig i början också, för att jag hann inte med, första boken hann jag inte med att korrlyssna på egentligen. För att allt gick så väldigt fort. Sen i bok två var jag lite mer noggrann och då fick hon läsa om ganska mycket. I bok tre har både hon och jag varit mycket mer alerta på att orden faktiskt blir rätt inlästa. Nu har jag inte lyssnat på slutresultatet än, men jag tror att, alltså, jag gillar verkligen henne som uppläsare, och jag tycker inte att det är hela världen att hon säger fel på vissa ord. Men däremot folk som kommer uppifrån, de kan tycka att det är ganska irriterande när hon säger fel på ord.
Missar man någonting om man lyssnar, eller vice versa liksom? Borde man lyssna eller ska man läsa de här böckerna? Vad tycker du själv?
Det beror på lite, för jag tror att det ger lite olika upplevelser. För att det här språkliga, som blir ju också ganska visuellt, kan vara, många säger att första 2-3 sidorna kan vara lite jobbiga att läsa, för att man fattar inte om det är inkorrekt svenska eller om det ska vara så här. Men att när man kommer in i det, och kommer in i det här att man faktiskt slipper en väldig massa skiljetecken som hela tiden stannar upp berättelsen, så är det ganska bekvämt att läsa. Och att det ger någonting att se stavningar på saker, för att det ytterligare ger en dimension av Janas språk. Men jag tycker samtidigt att lyssna på de här böckerna tycker jag är nog så bra. Absolut. Jag gillar hennes sätt att ha en sorts ömhet för Jana och för karaktärerna, som egentligen inte språket har. I och med språket är ganska hårt, så tycker jag att hennes röst liksom skänker ytterligare en dimension till boken.
Kan du helt kort berätta hur Jana Kippo ändå utvecklas i de här tre böckerna? För jag tycker att hon liksom i den här sista har blivit kanske mest stabil.
Nej, men jag tänker, om jag ska se liksom det hela som en helhet då, den här trilogin, så tänker jag ju att det här handlar ju om en människas utveckling. Och då tänker jag att del ett var ju då, hon kom tillbaka till byn. Hon konstaterar att så här var vår barndom. Och nu är jag här, och bror håller på att supa ihjäl sig, och det är för jävligt väldigt mycket, men jag måste göra någonting åt det här, och vad ska jag göra? Så är det lite grann. Sen i bok två, då tänkte jag att ja, men nu måste det börja hända lite saker i Jana här. Men samtidigt så pågår ju de här berättelserna under ett kort tid. Det är ju liksom 3 böcker, 3 år ungefär. Och då tänker jag att i romanens värld så kan ju absolut en människa få utvecklas ganska snabbt. Men samtidigt så tänkte jag att varför ska hon göra det för? Jag tänker att man kan gott som läsare få känna på den där frustrationen lite grann. Både som jag kände själv när jag skrev, och frustrationen över att det är så jävla segt att utvecklas ibland. Det kan ta sån tid att skaffa sig insikter. Man kan förstå en massa saker intellektuellt, men det kan ta mycket, mycket längre tid att förstå det med hjärtat, liksom, vad receptet är liksom, på att få ett normalt liv som hon då strävar efter någonstans ändå. Så att hon fick stå och stampa lite grann där i tvåan. Men då tänkte jag att i trean, där måste hon liksom ändå hitta vissa nycklar för att ta sig framåt, för att slippa liksom upprepa allting i sitt liv. Nu fortsätter hon ju ändå upprepa, och jag tror att det är ganska mänskligt att man upprepar. Särskilt trauman har en tendens att upprepas, tror jag. För att man ska på något sätt få en möjlighet att se och förstå. Och det är ju samma för Jana Kippo, hon upprepar grejer. Men samtidigt i trean tycker jag att hon hittar ju liksom, hon hittar till konsten till exempel, som hon känner att hon hittar en annan dimension av den konsten hon håller på med. som kan,
mognar.
jag säger kanske, för att det är ju liksom, det ges ju inte några så här kompletta svar i trean heller, men det känns ändå som att det finns hopp för Jana.
Vad skriver du nu då? Vad får vi nu vänta på och se fram emot?
Ja, innan jag skrev Bror så började jag på ett helt annat projekt egentligen. Eller jag skrev ett helt bokmanus som jag hade tänkt egentligen jobba med nere i Lund. Men då la jag det åt sidan, så att det har jag sen då plockat upp igen och börjat titta på och vad jag ska göra med det då. Och då kom jag på att det nog var del två. Så att just nu så har jag precis börjat del ett av två böcker, åtminstone två böcker. Jag vet inte om det blir en tredje också, jag tror inte det, jag tror bara det blir två. Som handlar om vänskapen mellan tre barn och en musiklärare. I del ett då är de barn och i del två har de här barnen blivit vuxna. Ja, jag vet inte, man kan säga så mycket mer om den. Det är ingen gullig historia direkt, det kan man inte säga. Men det är en historia som jag har velat skriva ganska länge. Så det känns kul att påbörja den nu.